Fällande domar i ICA-härvan är ett genombrott för Ekobrottsmyndigheten. Det här är Ekonomikot Extra, onsdagen den 6 december. Idag har alltså 16 av 18 åtalade i den så kallade ICA-härvan fällts. Och vi som ska prata om det idag, det är jag, Filip Ramqvist, Hanna Malmodin och Stefan Ballach, advokat med inriktning på aktiemarknadsrätt vid Baker McKenzie. Hej och välkomna.
Tack så mycket.
Hej.
Ja, Hanna, vi börjar med dig. Hur löd domen från Stockholms tingsrätt idag?
Jo, men som du sa så är det alltså 16 då som fälls och 2 personer som frias av de här som var åtalade. Och 9 av dem fälls för grova insiderbrott. Och det är också 3 av dem som döms till fängelse, vilket är ganska ovanligt i de här sammanhangen. Och den som får längst straff är den person som också ska ha tjänat mest pengar på de här otillåtna aktieaffärerna. Och han får drygt 3 år i fängelse. Och de övriga som fälls får villkorlig dom och samhällstjänst eller böter.
Mm. Hur har tingsrätten resonerat?
Jo, men det som det här målet har handlat om är ju huruvida de här ICA-handlarna då och deras närstående lyckats göra de här synnerligen väl tajmade aktieköpen baserat på sina egna analyser och tur. Eller om det är för att de har haft hemlig insiderinformation när de har gjort de här köpen då. Totalt så handlar det om runt 80 miljoner kronor. Och då har rätten kommit fram till att de här ovanligt stora affärerna, tajmingen, personkopplingarna och alla avlyssnade samtal och sms också som finns har räckt för att komma fram till slutsatsen att det handlat om otillåten insiderhandel och inte tur eller skicklighet. Mm.
Stefan, innan domen kom så pratade vi och då sa du att det här är ett skolboksexempel på insiderhandel. Hur förvånad är du över domslutet?
Egentligen inte alls. Så det är ett skolboksexempel på en klassisk typ av insiderhandel som har pågått här. Och det, jag är inte alls förvånad över det som rätten har kommit fram till i många av de här situationerna för de här individerna. Det man ska säga också att ärendet eller målet är ju inte så komplext, även om det är stort. Det är många sidor, det är 333 sidor, men så komplext är det inte. Det har skett en ganska omfattande kommunikation mellan de här individerna i olika silos. Kommunikationen har varit genom alla typer av kommunikationsmedel som existerar och EBM har haft stenkoll på det här.
Åklagaren i fallet trodde jag att antingen skulle alla dömas eller så skulle ingen dömas. Nu blev det 16 av 18. Är det överraskande?
Nej, det är det inte. Jag tror också att det är ganska viktigt för EBM och åklagaren att få till den här fällande domarna. Sen vet jag inte om de är helt nöjda med alla påföljder, men att bara få 16 fäll av 18 är ju ur ett historiskt perspektiv ganska stort. Jag tror inte vi har något fall som är större än så här sen tidigare, så jag tror att det har nog dragits en lättnadens suck i kammaren där borta hos åklagaren helt klart. Sen tror jag de kommer specifikt gå in på varje individ och se om det finns något mer som kan göras, men det är ett gediget arbete som man har lagt ner. Man ska också säga det att EBM hade en ganska hög svansföring redan innan förhandlingarna inleddes och det talar ju en del för att de känner sig ganska säkra just för att det här är skolboksexempel på insiderhandel. Mm.
Vi ska djupdyka lite i Ekobrottsmyndighetens roll här alldeles strax. Men jag tänker bara, för den som inte har hängt med i alla turer, Hanna, ska vi backa bandet lite? Vad var det egentligen som hände hösten 2021?
Ja, i väldigt snabba drag då så var det ju så här att ICA-handlarnas förbund och pensionsbolaget AMF planerade att köpa ut ICA-gruppen från Stockholmsbörsen. Och det här diskuterades på möten hos förbundets styrelse där den här personen som nu dömts för att ha varit den som har läckt insiderinformationen till att börja med satt med då. Och han ska sen ha spridit den här informationen vidare. Och efter det ska de här ICA-handlarna och några av deras vänner och familjemedlemmar börja köpa på sig stora mängder ICA-aktier. Eftersom de fattade då att värdet på de här aktierna skulle gå upp när budet blev känt då, enligt åklagaren.
Och förundersökningen den visade att de inblandade hade sökt på saker som insiderhandel, ICA-gruppen. Man har raderat sms-konversationer. Samtidigt så har ju alla nekat till brott. Hur vattentätt skulle du säga att det var att det här målet skulle gå i lås?
Nej, men jag då som inte är jurist, som bara suttit med och lyssnat och sådär. Med tanke också på EBMs historik som ni har varit inne på tidigare så kändes det väl kanske inte helt givet. Och försvararna var ju också väldigt självsäkra på försvararvis. Men sen så är det väl så också att på sistone så har det kommit en del lagändringar och domar som gjort att det blivit lättare att fälla någon för insiderbrott. Men det kändes inte fullständigt givet för oss som satt med och lyssnade i rätten i alla fall.
Om vi tar Ekobrottsmyndighetens roll då, de har ju tidigare haft svårt att få fällande domar i sådana här mål. Hur tycker du att man har gått tillväga i det här fallet, Stefan?
Det är ju, generellt sett så är det väldigt komplexa mål. Det finns en helt underliggande i hela systemet om insiderbrott, det är ju komplexitet. Och det bygger helt enkelt på att man, det är en DC-bevisning. Det vill säga, det finns aldrig någonting konkret. Det finns inte någon film eller någonting som det kopplar till att man utför själva brottet. Och det gör det väldigt svårt. Och då ska man binda ihop alla kedjor till en länk här som faktiskt gör det tydligt att det här ändå har medfört om någon har begått ett insiderbrott. Så det är svårt från första början. I det här fallet så finns det väldigt mycket bevis. Och jag tror att det är det som har gjort det någonstans lite enkelt då för EBM. För det finns ju andra typer av brott där de inte har varit lika lyckosamma, där utredningsläget har varit helt annorlunda. Och då är det svårt att övertyga en domstol om hela den här indiciekedjan. För beviskraven är väldigt höga, ska sägas. Vilket de också ska vara. Men det finns lite grann ett kunskapsvakuum ibland mellan den kunskap som EBM sitter på kring de här förhållandena och var faktiskt en domstol att titta på. Och den tror jag de har haft svårt att överbrygga historiskt.
Om det nu hade blivit en friande dom eller friande domar, vad hade det då betytt för förtroendet för Ekobrottsmyndigheten, aktiemarknaden?
Framförallt aktiemarknaden skulle jag säga. Det skulle visa på att det är någon form av allmänhetens åkning som pågår, att man kan handla hur som helst, att ingen egentligen fäll. Så egentligen är klassisk samhällssyn på det att det är de stora tradersna och rika bankirerna som hittar fördelar och gör pengar. I det här fallet är det ju, om man får kalla det, helt vanliga individer som vem som helst som nog inte har förstått vidden i det de faktiskt har gjort. Jag ska ändå säga att domaren inte underlag har kraften, men det är väldigt tydligt att det ändå för sig gott saker som de själva varit medvetna om, men kanske inte förstått hela konsekvenserna vad det faktiskt innebär.
Om man tänker på framtiden och framtida insidermål, EBM driver ju bland annat insiderfall på Nasdaq och liknande. Vad kommer det här betyda?
Jättemycket. Jag tror att det är en självförtroende fråga. Jag pratar nästan i sporttermer här, men det är nog väldigt mycket så. För jag tror att det är ganska demoraliserande att om det här då skulle bli en friande dom helt och hållet, då tror jag att man kämpar en ganska rejäl uppförsbacke. Och bara på individnivå, på någon som jobbar med det här, att det känns ibland hopplöst. Så här tror jag väcker ändå hopp, och jag tror att de förstår det arbete de lägger ner har ändå betydelse.
Om man tar försvarets roll i det hela då, man har ju pratat om att det spekulerades mycket i medierna om ett utköp av Ica, att man gick på magkänsla, tur. Hur mycket kommer sånt väga i framtiden?
Fortfarande tyvärr för mycket, och det där är en viktig aspekt, för att i just det här specifika fallet så var det ju väldigt mycket mediala spekulationer kring det här utköpet. Det var till och med i liksom riksmedia och ganska ovanligt utan att handeln stoppas i aktien. Så att på det sättet så hade faktiskt en EBM en liten uppförsbacke där för att få rätt att inse. De här har inte handlat på de mediala spekulationerna, utan de har haft en helt annan insyn än vad gemene man har haft. Så att det där kommer fortsätta vara viktigt. Det här med magkänsla är ett kul uttryck som tyvärr har vunnit framgång bland försvaret tidigare. Och den luckan måste man täppa till.
Men är den tilltäppt nu?
Nej.
Hanna, till sist, kommer det här att överklagas nu?
Ja, den person som dömts till hårdaste straffet kommer att överklaga, det vet vi redan. Och sen är det ju inte över än på fler sätt, för sen ska ju också ICA-förbundets ansvarsnämnd bestämma om handlarna får behålla sina ICA-medlemskap eller inte. Så även de som inte fått näringsförbud kan ju ändå bli av med sina butiker, så att säga. Så att det är ganska mycket som återstår att se.
Där får vi runda av. Det här var allt från Ekonomiet Extra idag med Stefan Ballars, Hanna Malmodin och Filip Ramqvist. Fler avsnitt finns i appen SR Play.